The family home evenings Sister Perry and I have been holding each Monday night.
Familjehemaftnarna som Sister Perry och jag har varje måndagskväll har nu plötsligt utökats. Min bror, hans dotter, Barbaras bror, en systerdotter och hennes make har flyttat in i bostadsrättshuset där vi bor. Det är första gången sedan jag var pojke som jag har haft välsignelsen att få ha släkten på nära håll. På den tiden bodde flera av min mammas släktingar i vårt kvarter. Morfar Sonny bodde i huset norrut och moster Emma i huset söder om oss. I södra delen av kvarteret bodde moster Josephine. I östra delen mormor Alma. I min barndom umgicks vi dagligen med våra släktingar och arbetade och hade roligt med dem. Vi kunde inte hitta på något större rackartyg utan att våra mammor fick veta det. Världen nu för tiden är annorlunda. De flesta familjer är utspridda. Även om de bor någorlunda i närheten av varandra så är de sällan grannar. Min dåvarande och nuvarande situation är lite som himmelriket. Familj och släkt som bor alldeles i närheten av varandra. Det är en ständig påminnelse till mig om familjenheternas eviga natur. Under min uppväxttid hade jag ett alldeles särskilt förhållande till min morfar. Som äldste son i familjen kom det på min lott att skotta snö på vintern och ta hand om gräsmattan på sommaren. Inte bara hos oss utan också hos morfar och hos mina två mostrar. Morfar satt vanligtvis på verandan medan jag klippte hans gräsmatta. Efteråt brukade vi sitta och prata på hans trappa. De är underbara minnen för mig. En dag frågade jag morfar hur jag kunde veta att jag alltid gjorde det rätta. Med tanke på att det fanns och finns så många valmöjligheter i livet. Som så ofta besvarade morfar frågan med ett exempel från lantlivet. Han berättade för mig hur man lär upp ett hästspann så att de samarbetar. Han sa att ett hästspann alltid måste veta vem det är som bestämmer. Ett viktigt medel för att styra en häst är betslet. Om någon i spannet får för sig att den inte behöver lyda körarens vilja så kommer spannet aldrig att dra gemensamt och samarbeta för att maximera sin förmåga. Låt oss titta närmare på vad min morfar undervisade mig om med hjälp av det här exemplet. Vem är det som kör hästspannet? Min morfar menade att det är Herren. Han är den som har en avsikt och en plan. Det är också han som lär upp hästspannet och varje enskild häst. Föraren vet bäst. Och det enda sättet som en häst kan veta att den alltid gör det rätta är att lyda och följa förarens ledning. Vad var det min morfar liknade vid ett betsel? Då som nu tror jag att min morfar undervisade mig om att följa den heliga andens maningar. För honom var betslet andligt. En lydig häst som ingår i ett väldresserat hästspann behöver bara ett lätt ryck av köraren för att göra precis det som han vill att den ska göra. Det här lätta rycket motsvarar den milda och stilla röst med vilken Herren talar till oss. Av respekt för vår handlingsfrihet är det aldrig ett kraftigt ryck. Män och kvinnor som inte bryr sig om andens stilla maningar måste ofta, i likhet med den förlorade sonen, lära sig genom de naturliga följderna av olydnad och ett utsvävande liv. Först efter att ha ödmjukats. Av de naturliga följderna kom den förlorade sonen till besinning och hörde andens viskningar som sa att han skulle återvända hem till sin far. Så det min morfar lärde mig var att alltid vara redo att ta emot andens lätta ryck. Han lärde mig att jag alltid skulle få en sån maning om jag började avvika från kursen. Och jag skulle aldrig göra mig skyldig till större synder om jag lät anden leda mina beslut i livet. Som det står i Jakobs brev kapitel 3, vers 3. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Vi måste vara uppmärksamma på vårt andliga betsel. Vid minsta ryck från mästaren måste vi vara villiga att helt och hållet ändra kurs. För att lyckas i livet måste vi lära vår ande och kropp att samarbeta och gemensamt hålla Guds bud. Om vi följer den heliga andens stilla maningar kan det förena vår ande och kropp när det gäller målinriktningen och leda oss tillbaka till vårt eviga hem för att bo hos vår himmelske fader. Vår tredje trosartikel lär oss hur viktigt det är att lyda. Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar. Det är ett slags lydnad som min morfar beskrev i sitt exempel om hästspannet kräver en alldeles särskild tillit. Det vill säga absolut tro på den som kör hästspannet. Det morfar undervisade mig om hänsyftade därför också på evangeliets första grundsats. Tro på Jesus Kristus. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Sen nämnde han även Abel, Hanok, Noah och Abraham som exempel på tro. Han dröjde vid berättelsen om Abraham, för Abraham är det trofastas fader. Paulus skrev, i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Vi vet att genom Abrahams och Saras son Isak fick Abraham löftet av avkomlingar, talrika som stjärnorna på himmelen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Men sen sattes Abrahams tro på prov, och det på ett sätt som många av oss skulle ha funnit ofattbart. Även om jag ofta har funderat över berättelsen om Abraham och Isak, tror jag inte att jag till fullo förstår Abrahams trofasthet och lydnad. Jag kan kanske föreställa mig hur han trofast packar för att ge sig iväg tidigt en morgon. Men hur tog han alla de där stegen bredvid sin son Isak på den 3 dagar långa färden till foten av berget Moria? Hur bar han veden till elden upp för berget? Hur byggde han altaret? Och hur förklarade han för Isak innan han band honom och la honom på altaret att det var han som var offret? Hur hade han styrkan att lyfta kniven för att döda sin son? Abrahams tro gjorde det möjligt för honom att noggrant följa Guds ledning ända tills det mirakulösa ögonblick då en ängel ropade till honom från himlen och talade om för Abraham att han hade bestått sitt hjärtslitande prov. Och sen upprepade Herrens ängel löftena i Abrahams förbund. Jag inser att det är förenat med utmaningar att tro på Jesus Kristus och att lydnad är svårare för några än andra. Jag har tillräckligt stor erfarenhet för att veta att även om hästar kan ha mycket olika personlighet och att det därför kan vara mer eller mindre lätt att lära upp dem, så är den mänskliga mångfalden mycket större. Var och en av oss är en Guds son eller dotter och har en unik förjordisk och jordisk historia. Därför finns det ytterst få patentlösningar. Så vi lär oss av erfarenheterna i livet, och viktigast av allt är det ständiga behovet av Jesu Kristi evangeliums andra grundsats, omvändelse. Sant är också att den tid då min morfar levde var en enklare tid, särskilt i fråga om valen mellan rätt och orätt. Även om vissa högintelligenta och insiktsfulla personer kanske menar att våra komplexa tider kräver allt komplexare lösningar, är jag allt annat än säker på att de har rätt. Min syn är snarare att vår tids komplexitet kräver större enkelhet, liksom min morfars svar på min uppriktiga fråga om hur jag kunde skilja mellan rätt och orätt. Jag vet att det jag erbjuder idag är en enkel formel. Den kanske inte fungerar för alla, men jag vittnar om att den fungerar bra för mig. Jag rekommenderar den. Ja, jag uppmanar er att pröva mina ord. Och om ni gör det, så lovar jag att de ska leda till klarhet i fråga om vad ni ska välja. När ni bombarderas med valmöjligheter och med enkla svar på frågor som förvirrar de lärda och de som tror sig vara visa. Allt för ofta ser vi på lydnad som ett passivt, som att passivt och utan eftertanke lyda en högre auktoritetsbefallningar. I själva verket är lydnaden, när den är som bäst, ett tecken på vår tro på den högsta auktoritetens visdom och makt, ja, på Gud. När Abraham visade att han var orubblig i sin tro på Gud och i sin lydnad mot honom, till och med när han fick befallning att offra sin son, då räddade Gud honom. På liknande sätt räddar Gud oss till slut när vi visar vår tro genom att lyda. De som enbart litar till sig själva och följer sina egna önskningar och böjelser är så begränsade jämfört med dem som följer Gud och tar hans insikt, makt och gåvor till hjälp. Någon har sagt: den som är självupptagen är i grund och botten mycket liten. Stark, aktiv lydnad är allt annat än svag eller passiv. På det sättet ger vi uttryck åt vår tro på Gud och uppfyller kraven för att kunna få ta del av himlens krafter. Lydnad är ett val. Det är ett val mellan vår egen begränsade kunskap och makt och Guds obegränsade visdom och allmakt. Enligt vad min morfar lärde mig är det ett val att känna det andliga bästet i vår mun och att följa förarens ledning. Må vi bli förbundsarvingar och Abrahams avkomlingar genom vår trofasthet och genom att ta emot det återställda evangeliets förrättningar. Jag lovar er att det eviga livets välsignelser finns att få för alla som är trofasta och lydiga. I Jesu Kristi namn. Amen.